Prisad vare Herren.
Amen. Do you love him?
Älskar du honom?
Should I say that again?
Ska jag upprepa det?
Do you love him?
Älskar du honom?
Amen. I hope so.
Jag hoppas det.
Praise the Lord. Got a lot of ground to cover.
Vi har mycket att täcka här. Vi har mycket att gå igenom.
Many things to say.
Mycket att säga.
Turn with me in your Bible, if you will,
om ni vill så kan ni slå upp era biblar.
The book of Romans.
Romarbrevet.
We are bringing a continuing message.
Vi kommer med ett ständigt budskap.
One that we started yesterday evening.
Ett budskap som vi påbörjade igår kväll.
And it will continue through the end of this meeting.
Och som fortsätter genom det här mötet.
It concerns the desire of God to bring us into the closest relationship possible with him.
Det handlar om Guds längtan efter att få in oss i en så intim gemenskap med honom som möjligt.
Whenever we first come to God,
när vi först kommer till Gud,
we want the Lord to come into our life.
Så vill vi att han ska komma in i våra liv.
And then we learn that not only did Christ come into us, we came into him.
Och sen upptäcker vi att det är inte bara så att han kom in i våra liv, utan vi har kommit in i honom.
And that we become part of the body of Christ.
Och vi blir en del av Kristi kropp.
Now indeed it is the mystical body of Christ.
Ja, det är en mystisk Kristi kropp, kan man säga.
But God takes it very seriously.
Men Gud tar väldigt allvarligt på detta.
In the book of Corinthians.
I Korinthierbrevet.
He said if any man would defile that body, him would God destroy.
Det står att om någon besudlar eller befläckar den här kroppen, så kommer Gud att förgöra honom.
So when you are baptized by the Spirit into that body,
när man döps i anden in i denna kropp,
God begins to work on your life.
Då börjar Gud verka i ditt liv.
Because then you are part of him.
Då är du en del av honom.
You're identified with him.
Du får hans identitet. Du blir en identitet med honom.
And once you become identified with him,
och när du är identifierad med honom,
then he's going to make sure that people understand that you're his and he's yours.
Då ser han till att människor förstår att du är hans och han är din.
We've been talking about things that will keep you out of this thing that God has for you.
Vi har talat om en del olika saker som hindrar dig från att komma in i det som Gud har planerat för dig.
God has something very special for you.
Gud har planerat något väldigt speciellt för dig.
Just as God had something very special for the children of Israel.
Precis som Gud hade något väldigt speciellt för Israels barn.
He brought them out of Egypt to bring them into the land that was sworn to their fathers.
Han tog dem ut ur Egyptens land för att föra in dem i ett land som han hade lovat till deras förfäder.
And so God had a purpose in their life.
Så Gud har ett syfte med deras liv.
Just as God has a purpose in your life.
Precis som Gud har ett syfte med ditt liv.
It's no secret what it is.
Och det är ingen hemlighet vad det handlar om.
Romans 8 and 29.
Romarbrevet 8, 29.
For whom he did foreknow.
Den som han förutkände.
He did predestinate.
De kallade han också.
To be conformed to the image of the Son.
Och förutbestämde till att bli förvandlas till likhet med sonen.
That he might be the firstborn among many brethren.
Så att han kan vara den förstfödde av många söner, bland många söner.
And so that's what the Lord's doing in you.
Det är det Herren håller på att göra bland oss.
He's working to bring forth the image of his son within you.
Han verkar för att frambringa sonens bild i ditt liv.
Now there are things that will keep you from obtaining this.
Det finns saker som kan hindra dig från att komma in i detta.
And the devil is going to see to it that he pushes all of these things in front of you.
Och djävulen försöker med alla medel hindra dig från att uppleva det.
In the parable of the seed,
i liknelsen om såningsmannen,
when the seed of the word of the kingdom was sown,
när rikets säd såddes,
the first thing that happened was the fowl of the air came and took it away.
Så var det första som hände att himmelens fåglar kom och åt av den säden.
Then there was some seed that fell on stony ground and it came up immediately but died because of the sunshine.
Sen fanns det en del säd som föll på klippgrunden, stengrunden, och den kom upp väldigt snabbt men vissnade också snabbt bort.
The sunshine, because it had a shallow depth, it died.
Det fanns ingen djup, inget djup, och solen stekte så att den dog.
Then there was some seed that fell among the thorns.
Så fanns det en del säd som föll bland törnen.
And the thorns choked it and it became unfruitful.
Och törnarna kvävde säden så att den inte bar någon frukt.
But then Jesus said there was some seed that fell on good ground.
Men Jesus berättade också att en del säd föll i god jord.
And it brought forth some 30, some 60, some 100-fold.
Och den bar 30-falt, 60-falt och 100-falt.
And I want you to notice two particular things here.
Det finns två saker som jag tycker att vi kan lägga märke till där.
First of all, that the devil, the enemy, is trying desperately to keep the seed from bringing forth fruit.
För det första så försöker djävulen desperat att försöka hindra säden från att bära frukt.
He steals it first.
Först stjäler han den.
Then he persecutes it.
Sen förföljer han den.
I'm just taking this from Matthew 13.
Jag bara tar det här från Matteus 13.
If you want to know where that's at.
Om du nu vill veta var det står någonstans.
He persecutes it so that it dies.
Han förföljer ända till döds.
And then he comes against it with the love of the world and the love of the flesh and the pride of life.
Och sen kommer han emot det med kärlek till denna världen och högmod och köttets lusta.
He does everything possible and imaginable to keep that seed from bringing forth fruit.
Han gör allt som står i hans förmåga, allt han kan komma på för att hindra säden från att bära frukt.
Do you know why the devil is doing all of this?
Vet du varför djävulen håller på med allt det?
Do you really want to know why he's doing all this?
Vill du verkligen veta det?
Because this, you are his greatest fear.
Därför att du är det han fruktar mest.
Every child of God becomes the devil's greatest fear.
Varje Guds barn blir det djävulen fruktar mest.
Because there's a divine possibility within you.
Därför att i dig finns en gudomlig möjlighet.
That you somehow might make it through all of this mess.
Därför att du bär på möjligheten att klara dig igenom all den här röran.
And that Christ might become manifest within you.
Och att Kristus kan komma att manifesteras i ditt liv.
And when Christ becomes manifest,
och när han blir manifesterad,
Satan's kingdom suffers terribly.
Då lider Satans rike väldigt skada.
And that's what he's afraid of.
Det är det djävulen är rädd för.
That you will yield yourself to God.
Att du ska överlåta dig själv, överlämna dig själv åt Gud.
In such a way.
På ett sånt sätt.
That Christ can be seen through you.
Att Kristus kan ses i dig.
Now that's what we're going to work on.
Och det är det vi ska jobba med här.
That's where we're going with this message.
Det är dit vi är på väg med det här budskapet.
And the second thing from that parable I wanted to tell you about.
Och en annan sak ur den här liknelsen som jag gärna vill ta upp.
The same sunshine that killed one plant brought the next plant to bring forth fruit.
Samma solsken som blev till död för den ena plantan gav liv åt en annan planta.
I want you to think about that.
Det är värt att tänka på.
The sunshine killed one plant.
Solskenet blev till döden för en planta.
But you, everyone know that it takes sunshine for the plant to bring forth fruit.
Vi vet ju allesammans att det behövs solsken för att planter ska växa och bära frukt.
So that which killed one seed made another bear fruit.
Så samma sol som dödade en planta åstadkom liv och frukt i en annan.
And it's worth considering that.
Det är värt att tänka på.
Romans 12, 1 and 2.
Romarbrevet 12, vers 1 och 2.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst.
And do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God.
Och skicka er icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
Now there are things that will keep you out of what God has for you.
Det finns saker som vill hindra dig från att komma in i Guds plan för ditt liv.
And we find that in a majority of Christians.
Så är det med en majoritet av kristna.
As a fact, in the Bible, only two people out of the first group that tried made it.
Faktum är att det var bara två personer av den första gruppen människor som lyckades komma dit Gud ville.
That's not too good of odds, is it?
Det är inte så bra odds, om man säger så.
But the next generation made it.
Men nästa generation klarade det.
God is working on a next generation right
Gud
now.
Gud arbetar just nu med en nästa generation.
And he's going to do something special in this last day church.
Och han kommer göra något speciellt med den sista tidens församling.
Do you have the feeling that we're right here at the end of this thing?
Har du en upplevelse av att vi börjar närma oss slutet?
I don't know exactly when the Lord's going to come.
Jag vet inte exakt när Herren kommer.
But I got a feeling it's soon.
Jag har en känsla av att det snart är dags.
Amen. Praise the Lord. But if it doesn't happen,
men om det inte händer,
I'm not going to backslide over it.
Så kommer inte jag avfalla för det.
Amen. I just want to be ready when he comes. Amen.
Jag vill bara vara redo när han kommer.
Amen. Glory to God. Let's review just a little bit.
Vi ska,
things that keep you out.
Uppenbara en del saker som kan vara till hinder.
All right, we learned that the lust of the flesh will keep you out.
Vi vet att köttets begärelse är ett sånt hinder.
Out of the promised land.
Som hindrar från att komma in i löfteslandet.
This is what Paul is saying in 1 Corinthians 10.
Det är det Paulus talar om i 1 Korinthierbrevet 10.
He talks about five things.
Där talar han om fem olika saker.
That God killed all these people for.
Som fick Gud att döda folket.
The lust of the flesh was the first one.
Köttets begärelse var det första.
The Bible talks about how the flesh lusteth against the spirit.
Bibeln beskriver hur köttet har begärelse mot anden.
There was idolatry among them.
Så fanns det avgudadyrkan bland dem.
In the book of Samuel,
i Samuels boken,
he tells us that stubbornness and rebellion are like the sin of witchcraft and idolatry.
Så står det att hur står det nu? Är någon som kan hjälpa mig med det bibelstället? Samuels boken. Gensträvighet och olydnad som trolldom.
And the New Testament tells us that covetousness is idolatry.
Och i Nya Testamentet så står det att avundsjuka är avgudadyrkan.
When you covet
begärs, girighet,
material things or even other things.
När du har begär till materiella saker eller någonting annat.
Those things are an idol to you.
Då blir det en avgud för dig.
Then there was fornication.
Och så fanns det otukt.
We learned there was a physical and a spiritual fornication.
Det fanns både andlig och fysisk otukt.
There was those that tempted the Lord.
Det fanns de som frestade Herren.
And this kept them out.
Och det hindrade dem från att komma in i landet.
There were those that murmured and complained against God.
Så fanns det de som klagade och knorrade mot Gud.
That seems to go around a lot in Christian circles.
Och det är någonting som går omkring som en sjuka bland många kristna.
People complaining about the way that things are happening in their life.
De klagar över det som händer i deras liv.
And we pray and we say, God, if you was me and I was you, I wouldn't treat you this way.
Och man klagar och säger, Gud, om du var jag och jag var du, så skulle inte jag behandlar dig på det sättet.
And then we learn that unbelief will keep you out.
Och så lär vi oss också att otro hindrar oss från att komma in i landet.
And I started trying to share with you that God has a cure for unbelief.
Och jag började dela med att Gud har ett botemedel mot otro.
It's by the revelation of God.
Genom Guds uppenbarelse, Guds personliga uppenbarelse.
Now, the two people that made it in, Joshua and Caleb.
Josua och Caleb som lyckades komma in i landet.
The scripture says they had a different attitude.
Det står i Bibeln att de hade en annan attityd.
In the King James Bible, or English Bible, it's translated spirit.
I King James översättning så står det, och även i svenska Bibeln står det, att de var av en annan ande.
From Numbers chapter 14.
I fjärde Mosebok 14 kapitel.
It said they had a different spirit about them.
Det står att de var av en annan ande.
But the word means attitude.
Men ordet betyder attityd.
They had a different attitude about them.
De hade en annan attityd.
And they were different and they possessed the land.
De var annorlunda och de kom att komma in i landet.
Now we're going to talk about renewing your mind.
Vi ska tala om att förnya sinnet.
Paul writes to us here.
Här skriver Paulus till oss i Romarbrevet.
And he tells us that we should come to God in a very special way.
Och han beskriver hur vi ska komma till Gud på ett väldigt speciellt sätt.
That we should have our mind renewed.
Att vi ska få våra sinnen förnyade.
To present ourselves to God.
Så att vi kan frambära oss själva, presentera oss för Gud.
Holy and acceptable unto God, which is our reasonable service.
Heliga, levande, som är välbehagligt offer, som är en andlig tempeltjänst.
And to be transformed.
Och så ska vi förvandlas.
By the renewing of our mind.
Genom sinnets förnyelse.
I want to share with you what it means to have your mind renewed.
Och jag vill gärna tala om vad det innebär att få sinnet förnyat.
Now this word renewed, it means to a new quality of mind.
Förnyelse som det talas om här, det betyder att få en ny kvalitet i sinnet.
It's not talking about quantity of mind.
Det är inte frågan om kvantitet.
Although sometimes I question if some people have enough of it.
Ibland så ifrågasätter jag om folk har så mycket av det förstås.
Amen. But it's talking about quality, not quantity.
Men här talas det om kvalitet, inte kvantitet.
Amen. It's talking about something that infers a redemptive work of the Holy Spirit within us.
Det talas om någonting som kommer med ett frälsande verk, ett friköpande verk av den heliga ande i sinnet.
I want to take these words that Paul used here.
Jag vill gärna använda orden som Paulus använder här.
And if we study them, I think we can understand what he's talking about.
Och om vi studerar de här så tror jag vi kan förstå vad det är han pratar om.
Now, one of the things that we're supposed to do is to present our bodies under God, holy under God.
En av de saker som förväntas av oss är att vi ska frambära våra kroppar till något heligt inför Gud.
Now, that word holy, it's a Greek word that means to be set aside for God's purpose.
Helig, det är ett grekiskt ord som betyder att vara avskild speciellt för Gud.
When we think of the word holy,
när vi tänker på ordet helig,
it might bring up a lot of different connotations in our mind.
Så är det möjligen så att det dyker upp en massa olika uppfattningar i våra sinnen.
But the word holy is always opposed to the word profane.
Men ordet helig är alltid motsatsen till ordet profan.
If something was holy, it was set apart for God's use.
Om något var heligt, då var det helt avskilt för Guds bruk.
If something was profane, it was for anything. You could use it for anything.
Om något var profant, så kunde man använda det till vad som helst.
We already know that we've been baptized by one spirit into one body.
Vi har redan läst tidigare om hur vi blir döpta i en och samma ande in i en och samma kropp.
And he is holy.
Och han är helig.
In Corinthians it tells us that we are the temple of God.
I Korinthierbrevet kan vi läsa att vi är Guds tempel.
And the temple of God is holy.
Och Guds tempel är helig.
Now I'm just quoting from what he says in 1 Corinthians.
Jag bara citerar vad Paulus säger i första Korinthierbrevet, tredje kapitel.
We're the temple of God.
Vi är Guds tempel.
And God's temple is holy.
Och Guds tempel är heligt.
Now that means that you don't come to church on if I can explain it by using a church building.
Jag ska förklara det här genom att använda kyrkobyggnaderna som illustration.
Well, let's just take this building for instance.
Vi tar den här byggnaden till exempel.
Or we come and meet together.
Här där vi samlas för att
Now,
och fira gudstjänst.
If the building is used for a holy purpose,
om byggnaden används för ett heligt syfte,
it would be used just for meetings to glorify God.
Då skulle det bara användas till möten för att förhärliga Gud.
But now suppose it wasn't just holy.
Men så säger vi att det inte bara skulle vara heligt.
I suppose that on Monday through Friday nights.
Vi säger nu att under veckan, måndag till fredag,
they push all the benches back out of the way.
Så bär man ut bänkarna här.
And they have a big dance in here.
Och så har man danskvällar.
And everybody's drinking and doing all sort of things like that.
Och folk super och dansar och har trevligt i största allmänhet.
And then Sunday they pull the pews back out and
have church. Och så på söndag så bär man tillbaka bänkarna och så har man en kyrka igen.
Now that's not holy.
Då är det inte heligt.
Something that is holy means it is only for God's use.
Är det heligt så innebär det att det är bara för Guds bruk.
It only belongs to God. Nobody else.
Det tillhör bara Gud, ingen annan.
Let me explain another way.
Jag ska förklara det på ett annat sätt.
How many remember the story of Jericho?
Hur många kommer ihåg berättelsen om Jericho?
When we got a fellow right there that remembers it.
Där har vi en kille som kommer ihåg.
And God told the people of Israel that they were not to touch anything in the city of Jericho.
Gud sa till Israels folk att de fick inte röra vid någonting i Jericho.
God said the silver is mine, the gold is mine, the iron is mine, the brass is mine, it's all mine.
Gud sa att silvret är mitt, guldet är mitt, järnet är mitt, kopparn är min.
And then he said it is accursed unto you.
Och han sa det blir er till förbannelse.
They couldn't touch it. It was holy unto God.
Det var avskilt, heligt, tillhörde Gud.
It was separated unto God.
Avskilt för Gud.
Now that Old Testament word,
det gammaltestamentliga ordet,
it's the Old Testament word sharim.
Sharim.
And it means separated only for God's use. No other use.
Det betyder avskilt endast för Guds bruk. Inget annat får det användas till.
There's another word that comes from that basic meaning.
Det finns ett annat ord som härstammar från den betydelsen.
It's a word that we understand as the word harem.
Det är ett ord som vi har lärt känna som ordet harem.
You know what a harem is?
Vet du vad harem är?
Some of these people down here in the Saudi Arabia have harems.
Det finns människor i arabvärlden som har harem.
And in that harem,
i haremet,
they have their wives.
Så har de sina fruar.
And that's off limits. Nobody can go there.
Och det är avstängt. Ingen får gå dit.
It's untouchable.
Ingen får röra vid harem.
You can't go in there at all.
Det finns inget tillträde dit.
It's just for him.
Det är bara maken som får gå dit.
And if you violate that, you die.
Och om du gå dit ändå så dödar de dig.
This thing is unto God, it is holy.
Och det är samma sak. Det som är för Gud, det är heligt.
It's like God is saying to the church.
Det är som om Gud säger till församlingen.
You're my harem.
Ni är mitt harem.
You're mine.
Ni är mina.
I'm not going to share you with anybody.
Jag vill inte dela er med någon annan.
Hallelujah. He's not going to share you with the world.
Han vill inte dela dig med världen.
He wants you to come unto him holy.
Han vill att du ska komma till honom i helighet.
And separate yourself unto him.
Och avskilja dig själv för honom.
Now most of you ladies have got a ring on your hand.
De flesta av kvinnorna här har en ring.
Do you know what that ring is?
Och vet du vad den ringen betyder?
It's a no trespassing sign.
Det är en förbudsskylt.
Isn't that what it is?
Det är en skylt där du får inte inget tillträde här.
I'm taken.
Jag är redan.
I belong to someone.
Jag tillhör någon.
And some of you men have a ring on your hand.
Och en del av männen har en ring på fingret.
I don't wear mine.
Jag bär inte min.
I think it shrunk.
Jag tror den har krympt. Ringen har krympt.
Or something happened.
Är det någonting som har hänt?
Maybe it's the anointing.
Det kanske är smörjelsen.
You know the word anointing means fatness.
Du vet att smörjelse betyder också fett.
Did you know that?
Känner ni till det?
Fatness, hallelujah. I'm really anointed.
Jag är verkligen smord. What about me?
But you are his.
Du är hans.
Amen. Like that ring.
Precis som den här ringen.
It says no trespassing.
Som säger inte, det finns ingen tillträde här.
This is my, your husband gives that to you.
Din man ger dig ringen.
And he's saying to the world, she's mine.
Och han säger med detta till världen, hon tillhör mig.
We have made vows together.
Vi har ingått ett förbund. Vi har gett varandra ett löfte.
And we have bound ourselves together with a covenant before God.
Och vi har knutit samman inför Gud genom ett förbund.
And I am hers and she is mine.
Jag är hennes och hon är min.
Hallelujah. You didn't know the word holy meant all that, did you?
Du visste inte att helig betyder allt det här, eller hur?
Holy unto God.
Helig inför Gud.
His and his alone.
Endast hans.
Separated from the world.
Avskild från världen.
Devoted to God.
Överlåten åt Gud.
And sharing his purity.
Och så delar hans renhet.
That's what the word holy means.
Det betyder helighet.
God wants a church that's holy.
Gud vill ha en församling som är helig.
He doesn't want a church that's serving him on Sunday and running around with the world the rest of the week.
Han vill inte ha en församling som tjänar honom på söndagen och springer omkring med världen resten av veckan.
There are many people that will never experience what I'm talking about.
Det finns människor som aldrig upplever det jag talar om.
Because they refuse to walk holy before God.
Därför att de vägrar att vandra heligt inför Gud.
They have the love of the world and they have a love of God.
De vill ha både världens kärlek och Guds kärlek.
They try to serve two masters and you can't do that.
De försöker tjäna två herrar samtidigt och det kan man inte göra.
You have to be separated unto God.
Du måste avskiljas för Gud.
Now the second thing he said was we were to be acceptable.
Det andra han säger är att vi ska vara välbehagliga.
Now, this word acceptable, it has a special meaning too.
Det här ordet välbehaglig, det har också en speciell betydelse.
In the Old Testament, they use this word a lot.
Det här ordet används mycket i Gamla testamentet.
And the word acceptable, it means it meets a certain quality.
Välbehaglig innebär att det finns en viss kvalitet.
I suppose you went to get a brand new car.
Vi säger att du ska köpa dig en splitterny bil.
You've paid a brand new price for it.
Och du har betalt ett pris som motsvarar en ny bil.
And you go out and look at this new car.
Och så går du ut och tittar på den här nya bilen.
And the lights are broken out and the windows are broken.
Och lamporna är trasiga och rutorna är söndriga.
And some of the fenders are dented.
Och grillen är trasig.
You would say, I won't have that.
Nej, så jag vill inte ha den här bilen.
That is not acceptable.
Det är inte välbehagligt.
It doesn't meet the standard.
Den här bilen uppfyller inte kvalitetskravet.
In the Old Testament there were many sacrifices that had to be made.
Man kan läsa om många olika offer i Gamla testamentet.
And there were certain things that were acceptable to God and certain things that were not.
Och en del saker var välbehagliga för Gud, andra var det inte.
Did you know that God would not take a sacrifice that wasn't acceptable to him?
Gud tog inte emot ett offer som inte var välbehagligt för honom.
Some of us have got the idea that God will just take anything.
En del av oss har uppfattningen att Gud tar vad som helst, bara han får det.
Well, I'll give God what's left over of my life.
Ja, jag ska ge Gud det som blir över när jag har levt mitt liv.
You go back and read this book.
Ja, då tänker du, så är det bäst att du går och läser Bibeln.
And God only takes the best.
För Gud vill bara ha det bästa.
He takes the best.
Han tar det bästa.
He doesn't take what you have left over.
Han tar inte resterna.
Bring a male of the first year.
Ta det ett
offering.
Ett offer av manskön.
Make sure it has no blemish or no spot or no disease.
Det bästa, det får inte ha några fläckar, inga fel, inga brister.
And that will be an acceptable offering unto God.
Det blir ett välbehagligt offer inför Gud.
There were many things that were not acceptable to God.
Det fanns mycket som inte var välbehagligt för Gud.
If you read the book of Malachi.
Om du läser Malachi boken.
The people during the time of Malachi.
På den tiden.
They were bringing offerings unto God.
Så kom de med sina offer till Gud.
They were going through the mechanics of an offering.
Och de hade de här mekaniska offerritualerna.
But they were bringing unto God the sick and the lame and the afflicted and the blind and so on.
Men offren de hade valt ut, offerdjuren, de hade valt ut de som var sjuka, de som var halta, de som hade olika fel och brister.
Malachi said, try to pay your taxes with that. See if the governor will take it.
Så Malachi han säger, det där ni håller på med, försök att göra det med skattemyndigheten.
He said, God's not going to accept that kind of an offering.
Tror ni att Gud accepterar såna offer?
He said, when you have a good offering and you bring God this kind of an offering.
Ni har goda offer och så väljer ni ut något dåligt att ge åt Gud.
He said, you're offering something that's unacceptable to God.
Ni offrar någonting som inte är välbehagligt för Gud.
And how many Christians try to do the same thing?
Hur många kristna försöker inte göra på det sättet?
They try to bring unto God an unacceptable offering.
Försöker komma till Gud med ett offer som inte är välbehagligt.
Do you know what the principle of offering is?
Det finns en princip med offer.
There's a principle behind every offering that we give to God.
Bakom alla offer vi kan göra åt Gud så finns det en princip.
And I think it do you well to understand it.
Jag tror att det kan göra gott att förstå det.
I was going to ask you a question, but I'm not going to.
Jag tänkte ställa en fråga, men jag gör det inte.
I don't want to embarrass anyone.
Jag vill inte göra någon generad.
But you can think about it.
Men du kan tänka på det.
I wonder how many of you, don't raise your hand now.
Jag undrar hur många här lyft inte handen.
You don't lift your hands.
Du behöver inte visa på något sätt.
But how many of you give a tithe to the Lord?
Hur många här ger tionde till Herren?
You say, well, Brother Potter, I give God 10%.
Ja, säger du, ja, Brother Potter, jag ger Herren 10%.
Did you know that you can give God 10% and still not give God a tithe?
Visste du det, att du kan ge 10% till Herren utan att det på något sätt är tionde?
Do you know what the tithe is?
Vet du vad tionde är?
It's the first 10%.
Det är de första 10%.
Now think about it.
Tänk på det.
That's what the word said.
Det så det står i ordet.
The tithe is the first 10%.
Tiondet är de första 10%.
You have to put God first.
Man måste sätta Gud först.
Is it starting to sink in, I hope? They had offerings in that time.
På den tiden så hade man offergudstjänster.
And the offering, I want you to understand how God looks at offering.
Jag vill gärna att du ska förstå hur Gud ser på detta med offer.
Now we're told to make an offering of ourselves.
Det står ju här att vi ska bli ett offer själva.
So I'm not going to take up your money this evening, all right?
Så det handlar inte om att jag ska få era pengar ikväll.
They've already done that.
Ni har redan offrat pengar.
But I want you to understand the principle of offering.
Men jag vill bara att ni ska förstå offrandets princip.
If I'm going to be an offering, I need to understand it. If I'm going to be an offering, I need to understand it.
Om jag ska vara ett offer så vill jag gärna förstå vad det innebär.
The principle of offering is giving a part of something, indicating that you know the whole thing belongs to God.
Offer, det innebär att man tar en del av någonting och ger åt Gud. Men det är medvetandet, man vet att egentligen tillhör allt sammans Gud.
Do you understand that now?
Förstår du det?
When you give a part of something,
när du ger en del av någonting,
as an offering,
som ett offer,
you are telling God,
så säger du till Gud,
that God, I understand all of this is yours.
Jag förstår Gud att egentligen tillhör allt sammans dig.
The whole thing is yours.
Alltihop är ditt.
When you give that first 10% to God,
när du ger de här första 10% till Gud,
you are saying to God, I understand God, that the rest of it is yours too.
Så säger du egentligen att jag förstår Gud att de andra 90% tillhör också dig.
And Lord, I thank you for letting me keep it.
Och jag tackar dig för att jag får behålla det.
Oh, the shoe is on the other foot now, isn't it?
Nu sitter skon på andra foten, eller hur?
We thought we were giving God something.
Vi trodde att vi gav Gud någonting.
No, God is letting us keep something.
Men det är Gud som låter oss behålla någonting.
Hello?
Hallå där.
Now, that's how God looks at it. Yes. I don't care how you look at it.
Jag bryr mig inte om hur du ser på det, men så ser Gud på det.
The earth is the Lord's and the fullness thereof.
Jorden är Herrens och allt vad på jorden är.
All the silver, all the gold, all belongs to him.
Allt silver, allt guld, allt tillhör Herren.
There's nothing in this world that belongs to you.
finns inget i den här världen som tillhör dig.
If you think it does, you try to take it with you when you leave here.
Om du tror det att det finns något som tillhör dig, så kan du försöka ta med dig det när du dör.
So we have to understand the principle of offering.
Vi måste förstå offrandets princip.
That when I give a part of something,
när jag ger en del av någonting,
I understand that it all belongs to God.
Så inser jag det att allt sammans tillhör Gud.
So when I bring an acceptable offering unto God,
så när jag ger, kommer med ett välbehagligt offer till Gud,
I can't just give God part of my life.
Då kan jag inte bara ge Gud en del av mitt liv.
I have to give him all of my life.
Jag måste ge honom hela mitt liv.
Now, and it has to be the best.
Och det måste vara det bästa.
Amen. Now Paul said that was a reasonable service.
Och Paulus, han kallade detta er andliga tempeltjänst, alltså spiritual service.
It's a spiritual service, yes, but it's a reasonable service.
Det är också något förnuftigt. En förnuftig tempeltjänst.
In the Greek it means intelligent meditation.
I grekiska ordet innebär egentligen intelligent meditation.
Without heathen influence or practice.
Utan någon influens från hedningarna eller deras bruk, seder och bruk.
And then Paul tells us that if we're willing to do that,
och Paulus han säger att om vi vill att göra det,
that we can be changed.
Då kan vi förvandlas.
That's what we're trying to get to, is the change.
Det är dit vi vill komma, till den här förvandlingen.
God wants to change your life.
Gud vill förvandla ditt liv.
Now Paul gives us a contrast here.
Och Paulus han målar upp en motsats här, motsatsförhållande.
He tells us not to be conformed to the world.
Han säger så här att vi ska inte förvandlas till likhet med världen eller tidsålders väsende.
But to be transformed.
Utan vi ska förvandlas
by the renewing of our mind.
Genom vårt sinnes förnyelse.
Now you need to understand these two words here.
Man måste förstå de här olika orden.
To be conformed to something.
Att, som det står här i svenska, skicka sig efter, att anpassa sig till.
It means to allow yourself to be formed by anything that's popular.
Det innebär att man påverkas, man tillåter sig bli påverkad av vad som helst som är populärt.
I'll use an illustration.
Jag ska använda en illustration.
Now ladies, don't get mad at me when I use this illustration.
Ni får inte, ni kvinnorna, ni får inte bli irriterade på mig när jag använder den här illustrationen.
Our ladies seem to be more tuned to fashion than men are.
Det är så att kvinnor verkar vara mer intresserade av mode än männen.
At least in America, I know.
Åtminstone är det så i USA.
My wife isn't here.
Min hustru är inte här.
Or she would probably beat me.
Vore hon det, så skulle hon förmodligen spöa mig.
But the woman has 50 pair of shoes.
Men hon har 50 par skor.
I'm serious.
Är det allvar?
I built a shelf for them.
Jag har byggt hyllor som hon kan ha skorna på.
We were going down the road the other day.
Hamdans,
in the car.
Hamdan så var vi ute och åkte i bilen.
And she said, I'm going on a vacation.
Och så sa hon, jag ska åka på semester.
And she said, I need a new pair of shoes.
Jag måste köpa ett par nya skor.
I looked at her and I said, you got 50 pair of shoes.
Jag tittade på henne och sa, du har 50 par skor.
Oh, but none of them's what I want.
Men ingen av dem är, det är inte såna jag vill ha.
Now you ladies will probably understand all about that, you know. I don't.
Ni kvinnor förstår henne förmodligen. Jag kan inte göra det.
I've got a pair of tennis shoes.
Jag har ett par tennisskor.
And I got these I got on.
Och så har jag dem som jag har på mig nu.
You know. I don't understand all of that.
Så jag förstår inte det här med så många skor.
But you've got to have the right pair of shoes to match the right dress.
Man måste ha rätt sorts skor som passar till klänningen.
And you know, everything has to be really, really great, you know.
Och det ska vara så fint, det måste passa bra.
I noticed this young lady over here last night.
Jag lade märke till den här unga damen här.
Her boots that she was wearing last night.
Jag lade märke till hennes kängor.
I thought, my wife hasn't got a pair like that.
Jag tänkte, sådana har inte min fru.
Well, you know. But my daughter has two closets full of clothes.
Min dotter har två garderober fulla med kläder.
Now she bought them all, so it's up to her, I guess.
Det är hon själv som har köpt dem, så det är but hennes problem.
Two closets full of clothes.
Två garderober fulla med kläder.
And then she says,
och sen säger hon,
I don't have a thing to wear.
Åh, säger hon, jag har ingenting att ta på mig.
Any of you fellas know what I'm talking about?
Är det några killar här som vet vad jag pratar om?
One fellow that wasn't a coward back in the back raised his hand.
Det var en där bak som inte var feg. Som lyfte hand.
But that's the way it is.
Det är på det här viset.
The fashion changes, doesn't it?
Modet växlar, eller hur?
One day they're wearing a dress that's really tight.
En dag så bär man snäv kjol.
Because somebody in France said that's what you're supposed to do.
Därför att det var någon i Frankrike som sa att så ska man göra.
And the next day they're wearing a dress that looks like a potato sack.
Nästa dag så har man en klänning som ser ut som en potatissäck.
Beats me, you know.
Det där övergår mitt förstånd.
It's hideous sometimes.
Det är helt otroligt ibland.
Some of the things that my daughter wears. So.
En del av de kläder som min dotter har.
You know, it's up and it's down and.
Det är upp och det är ner.
Crazy, you know.
Det är helt tokigt.
But they're changing the outward.
Man förändrar det yttre.
Inside they're still the same.
Men inuti är det samma sak.
Thank the Lord. Amen.
Prisad vare Herren.
If they change inwardly like they change outwardly, we'd be in a mess.
Om man skulle förändras lika mycket som man förändras invärtes som man förändras till det yttre, så skulle det vara en enda röra.
But that's what the word means. It means to change the scheme of something.
Men det här att skicka sig efter eller anpassa sig till, det är att det handlar om att ändra det yttre.
My wife likes to change the furniture around.
Min hustru älskar att möblera om.
And that hurts at night.
Och det är inte så roligt på kvällen.
If you get up and start walking around the house at night, you trip over things.
Det gör ont på kvällen när det är mörkt och man går upp och snubblar över sakerna som hon har flyttat på.
She changes the scheme of things around.
Hon ändrar ordningen på sakerna.
It means to conform. It means to change the external condition of something.
Ja, det handlar om att ändra på själva exteriören.
Like your hair.
Håret till exempel.
I know I shouldn't be talking about this.
Jag vet att jag inte skulle hålla på och prata om detta.
My daughter.
Min dotter.
Denise.
Denise.
Bless her heart.
Jag vill signa henne.
I never know what color she's going to be.
Jag vet aldrig från dag till dag vilken färg hon kommer ha på håret.
When she comes home from the hairdresser.
När hon kommer hem från frisören.
It's just different colors.
Det är en ny färg.
And it just changes the outward. So.
Det är att förändra det yttre.
She's still the same nutty girl that I have, you know.
Men hon är fortfarande samma tjej.
Some of you have met her.
En del av er har träffat henne.
And you should have said amen.
Ni borde ha sagt amen.
But now the word transform, it's different.
Men det andra ordet här att som det står i den svenska bibeln, förvandla oss.
The word transform comes from the Greek word metamorpho.
Det ordet härstammar från det grekiska ordet metamorpho.
It means to make a complete change of something.
Det handlar om en total förändring, förvandling.
When you go out in your garden sometimes you find caterpillars.
Ibland så stöter man på larver i trädgården.
And after a while that caterpillar will spin a cocoon around itself.
Och efter en tid så spinner larven en puppa.
And then after a while it will emerge from that cocoon as a butterfly.
Och så går det en tid och sen kommer den fram som en fjäril.
In science that's called metamorphosis.
Med vetenskapligt språk kallar man det för metamorfos.
And that word comes from this Greek word metamorpho.
Det kommer från detta grekiska ord.
It means to change the condition inwardly.
Det innebär att förvandla, omvandla de inre förhållanden.
It is the same word that is used to describe the transfiguration of Jesus.
Och det är det ordet som används för att beskriva när Jesus förvandlades.
When Jesus was transformed before the his apostles.
På förklaringsberget förvandlades Jesus inför sina
on the Mount of Transfiguration.
På förklaringsberget.
In Matthew 17.
Vi läser om det i Matteus 17.
He was transfigured before them.
Han förvandlades.
And it means that the earthly and the heavenly came together.
Det jordiska och det himmelska smälte samman.
And there was an outward change that was a form that was the product of something supernatural.
Det blev en yttre förvandling som var ett resultat av något övernaturligt.
And so this is what it's speaking of in our lives.
Och det är detta det talar om när det talar om våra liv.
We can be transformed, completely changed.
Vi kan bli förvandlade, fullständigt omvandlade.
By something that God is going to do.
Genom något som Gud ska göra.
And it's called the renewing of our mind.
Det kallas för vårt sinnes förnyelse.
Now let me get to that last thing here, the renewing of our mind.
Och så kommer vi till den sista biten här då.
It's not just a changing of attitudes.
Det handlar inte bara om att förändra sin attityd.
By rationalization.
Genom med hjälp av förnuftet.
By the product of rational thinking.
Genom att vi tänker rationellt och logiskt.
It is not positive mental attitude.
Det inte handlar om en positiv mental attityd.
It is not the power of positive thinking.
Det är inte kraften i positivt tänkande.
It's something far, far different from
that. Det är något
that.
Mycket, mycket annorlunda än det.
Those kind of things can emanate from man.
Sådana saker som jag nämnde, de kan ha sitt ursprung bland människor.
When it talks about the renewing of your mind,
men när det talas om sinnets förnyelse här,
it's not something that you can do.
Så det är inget som du kan göra.
It is not possible with your mind.
Du kan inte klara det med ditt sinne.
Otherwise, I could change myself.
Annars kunde jag förvandla mig själv.
And I could glory.
Och jag kunde ta äran åt mig.
I could say, God, I made myself a better person.
Och jag kunde säga, Gud, jag har ju förvandlat mig till en mycket bättre människa.
I changed my attitudes. I changed my mind.
Jag har ändrat mina attityder. Jag har förändrat mitt sinne.
And therefore, I am a nicer person because
of
that.
Så nu är jag en trevligare människa på grund av det.
This is something far different from that.
Nej, det här handlar om någonting helt annorlunda.
This isn't a change of attitudes affected by something I have done.
Det här är inte en förvandling av attityder som påverkas av någonting jag har gjort.
Joshua and Caleb had a different attitude.
Joshua och Caleb, de hade en annan attityd.
God wants to give you a different attitude.
Och Gud vill ge dig en annan attityd.
But an attitude from the change from within.
Men en attityd som kommer utifrån en inre förvandling.
It is an attitude that is the work of the revelation of the Spirit within you.
Det är en attityd som kommer genom den helige andes verk i dig.
In 1 Corinthians, the second chapter.
I första Korinthierbrevets andra kapitel.
You would do good to turn over
vi
there.
Vi kan slå upp det.
I want to read a couple of verses here.
Jag ska läsa ett par verser här.
Verse 11.
Den elfte versen.
What man knoweth the things of man save the spirit of man which is in him?
Vilken människa vet vad som är i en människa utan den människans egen ande?
Even so the things of God knoweth no man but the spirit of God.
Likaså känner ingen vad som är i Gud utom Guds ande.
Now notice verse 12.
Och så läser vi vers 12.
Now we have received not the spirit of the world but the spirit which is of God.
Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är av Gud.
That we might know the things that are freely given to us of God.
För att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud.
Drop down to verse 16.
Och så går vi vidare ner till vers 16.
For who hath known the mind of the Lord that he might instruct him?
Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom?
But we have the mind of Christ.
Men vi har Kristi sinne.
Now, he's told us something here we need to grasp a hold of.
Här säger han någonting som vi måste få tag i.
He says that what things knows a man except the spirit of man within him.
Han säger att en människa känner själv till vad som finns i hennes ande, men andra människor vet det inte.
That my spirit knows what is in my mind.
Min ande vet vad som finns i mitt sinne.
We're getting on shouting ground, folks.
Nu kommer vi ut på ny mark här.
We're getting in exciting places
here. Det här
here.
Är spännande.
That my spirit knows what is in my mind.
Min ande vet vad som finns i mitt sinne.
And then Paul says that's the reason God gave you the Holy Spirit.
Och det är anledningen till att Gud gav dig den helige ande.
So that you might have the mind of Christ.
Så att du kan få Kristi sinne.
For the Spirit knows what's in the mind.
För anden vet vad som finns i sinnet.
Are you with me here now?
Hänger du med?
The spirit knows what's in the mind.
Anden vet vad som finns i sinnet.
God's spirit knows what's in God's mind.
Guds ande vet vad som finns i Guds sinne.
And because it dwells in you.
Och därför att anden bor i dig.
Then Paul says you have the mind of Christ.
Så är det så, säger Paulus, att ni har Kristi sinne.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
I don't have to go shopping for it.
Jag behöver inte gå ut och köpa mig detta.
I already have the mind of Christ.
Jag behöver inte söka efter det. Jag har redan Kristi sinne.
If the Spirit of God dwells in me, I have the mind of Christ.
Om Guds ande bor i mig, så har jag Kristi sinne.
There are people that say to me, I don't know the will of God.
En del människor säger, ja, men jag vet inte vad som är Guds vilja.
I don't know what God wants with me.
Jag vet inte vad Gud vill av mig.
Try listening.
Försök lyssna.
He is within you.
Han bor i dig.
His mind is within you.
Hans sinne finns i dig.
You can know the will of God.
Du kan känna Guds vilja.
You can understand the will of God.
Du kan förstå Guds vilja.
Paul said if you do this.
Om du gör det, säger Paulus.
He said you can know the mind of Christ.
Du kan känna Kristi sinne.
You can know what is the good will of God, the perfect will of God, the acceptable will of God.
Du kan veta Guds vilja, både det som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
Isn't that what the verse said?
Det var ju det vi läste i Romarbrevet.
That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Att du kan få uppleva detta som är både gott och välbehagligt och fullkomligt.
We will yield to the mind of Christ within us. Yield to the Spirit.
Om vi vill överlåta oss åt Guds ande.
This change in our mind.
Den här förvandlingen i vårt sinne.
Is always the revelation of the Holy Spirit within us.
Är alltid en fråga om den helige andes uppenbarelse i oss.
We are not changed by the power of our own mind.
Vi förvandlas inte i kraft av vårt eget sinne.
We are changed by the revelation of the Spirit to our mind.
Utan vi förvandlas genom den helige andes uppenbarelse för vårt sinne.
Through the Holy Spirit.
Genom den helige ande.
And when he does those things in your life,
när han gör dessa saker i ditt liv,
I tell you your attitudes will change.
Då säger jag bara att dina attityder,
oh, hallelujah. Something will happen within you.
Något händer inom dig.
I was having some problems one time.
Det fanns en tid när jag hade en del speciella problem.
I've always got problems.
Jag har ju alltid problem i och för sig.
But one particular time.
Men det här var en speciell tillfälle.
And God knew about the problem.
Och Gud kände till det här problemet.
And he wanted to do something about it.
Han ville göra någonting åt det.
My wife was hurting.
Min fru hade sår.
She had been wounded over and over again.
Hon hade blivit sårad om och om igen.
By my carelessness.
Genom min vårdslöshet.
And my insensitiveness.
Och min okänslighet.
And there was bitterness coming in her heart.
Och i hennes hjärta började det växa en bitterhet.
And one day God began to speak to me.
Så en dag började Gud tala till mig.
I owned a business at that time and I was at my business.
Jag hade ett företag vid den tiden och jag var på företaget.
And I read a story somewhere.
Och någonstans så läste jag en berättelse.
And God began to speak to me through that story.
Och genom den berättelsen började Gud tala till mig.
It was about a woman who had neglected her husband. The story was about a woman that had neglected her husband.
Det handlade om en kvinna som hade försummat sin man.
And he died as a rather young man.
Och han dog ganska ung.
And she was so grief-stricken because she had neglected him.
Det var en väldigt smärtsam upplevelse för henne i sorgen att inse hur hon hade varit försumlig mot honom.
And all of a sudden I felt the Holy Spirit tapping me.
Och då var det som om den heliga ande rörde vid mig.
Getting my attention.
För att få min uppmärksamhet.
He said, "That's you and that's your wife."
Det där handlar om dig och din fru.
And it just struck me.
Och det slog mig.
And I sat for 2 hours and wept like a child.
I 2 timmar satt jag och grät som ett barn.
I locked the door of my business and put the close sign.
Jag satte upp en skylt att jag hade stängt affären och låste dörren. Jag blev helt förkrossad.
The Holy Spirit had just broken me.
Den heliga ande hade kommit med förkrosselse.
And I just didn't know what to do.
Jag visste inte vad jag skulle ta vägen.
I began to see all the things. The Holy Spirit began to show me all of the things I had done.
Den heliga ande började visa mig allt jag hade gjort.
And I thought they were macho and masculine, you know.
Och jag hade tidigare tänkt att det var tufft och det var macho och maskulint och bete sig på det sättet. Men det var det inte.
They injured her and they hurt her.
Det sårade och skadade min hustru.
I went to the store and I bought her a dozen roses.
Jag gick till en blomsteraffär och köpte ett dussin rosor.
And I bought a little card or big card.
Så köpte jag ett kort.
And I sat down and on that card I asked her to forgive me for all the things that I had done.
Och så skrev jag på kortet en önskan om att hon ville förlåta mig för alla de här sakerna som jag hade gjort henne.
I went to pick her up for lunch.
Och sen åkte jag för att hämta henne.
And I handed her the roses.
Jag gav henne blommorna.
And I handed her the card.
Och kortet.
And she said, "What's wrong?"
Och så sa hon, är det något fel? Är det något särskilt som
I couldn't say anything. I was choked up.
Men jag kunde inte säga någonting därför att jag hade en stor klump i halsen.
Well, she started reading that card.
Och så började hon läsa kortet.
She couldn't hold back the tears.
Hon kunde inte hålla sig. Hon började gråta.
It just began to pour.
Tårarna kom.
She reached over and hugged me and she said, "I forgive you."
Och så tog hon tag i mig, kramade mig, så sa hon, jag förlåter dig.
Oh, it was a blessed time.
Det var en välsignad stund.
God began something that day. It didn't end that day.
Den dagen började Gud någonting. Det tog inte slut där.
God began something in my life.
I mitt liv började Gud någonting.
Day after day, God would speak to me how to minister to her.
Och dag efter dag så talade Gud till mig hur jag skulle betjäna min hustru.
I got up to go to church one morning.
Vid ett tillfälle, en morgon, så skulle jag gå till kyrkan.
And I had got ready early.
Jag gick upp tidigt.
And I said, "Lord, what do you want me to do? You want me to read? You want me to pray? You know, what do you want me to do?"
Och jag sa till Herren, vad vill du ska göra idag? Ska jag läsa Bibeln? Ska jag be? Eller vad ska jag göra?
And the Lord spoke to me and said, "I want you to do the dishes."
Och Herren talade till mig och han sa, jag vill att du diskar.
I thought to myself, that doesn't sound very spiritual.
Jag tänkte, det låter inte så andligt.
So I did the dishes.
Så jag diskade.
Something my wife normally does, but I did it for her.
Det är min fru som brukar diska, men nu
and
diskade
then,
jag.
Åt I said, "Lord, what do you want me to do now?"
Och så sa jag, Herre, vad vill du att jag ska göra nu då?
He said, "Why don't you make the bed?"
Så han sa, ja, du kan väl bädda sängen.
Clean up the bedroom.
Och städa i sovrummet.
And I thought to myself, that doesn't sound very spiritual, Lord.
Jag tänkte, det låter ju inte särskilt andligt heller, Herre.
You know, I wanted to read or pray or something spiritual.
Jag skulle vilja läsa eller be eller någonting.
Then he spoke to me and said, "Why don't you sweep the floor?"
Och när jag var färdig med sovrummet så sa han, du kan väl sopa golvet också.
So I did all of those things.
Så jag gjorde allt det där.
And after my wife came out of the, she was in the bathroom getting ready.
Min fru var i badrummet och gjorde sig i ordning.
And when she came out,
när hon kom ut,
and she saw everything was cleaned and nice.
Och såg att allting var städat och fint.
She told me, she said, "I was having a really bad day."
Så sa hon, jag har haft en så jobbig, det har varit, det här börjat som en jobbig dag.
And she said, "You don't know how much this ministers to me."
Du kan inte ana hur mycket detta betyder för mig, hur detta betjänar mig.
I'm talking about a change of attitudes.
Jag talar här om förvandlade attityder.
People, if God can't be seen in our home, he can't be seen anywhere.
Om inte människor kan se Gud i vårt hem, då kan han inte ses överhuvudtaget.
Do you want me to say that again?
Ska jag säga det en gång till?
If the people that live with you can't see Christ in you, something's wrong.
Om de som bor tillsammans med dig inte kan se Kristus i dig, då är det något som är fel.
The first place that God is going to be seen in your life is in your home.
Den första platsen Gud vill visa sig i ditt liv, det är i ditt hem.
Little at a time, God began to change my heart and my attitudes.
Lite i taget så började Gud förvandla mitt hjärta och mina attityder.
On how to minister to my wife.
Lära mig hur jag skulle betjäna min hustru.
To cook her meals for her sometimes.
Att laga maten åt henne ibland.
Just a lot of things. A lot of little things.
En hel del olika små saker.
I'm always buying her some little something.
Jag köper ofta någon småsak till henne.
Just to let her know that I'm thinking about her.
Bara för att hon ska veta att jag tänker på henne och bryr mig om henne.
As soon as I got here, I faxed her.
Så snart jag hade kommit fram hit så skickade jag ett faxmeddelande
just
till
let her know.
Bara för att hon ska veta
that I was here.
Att jag hade kommit fram.
We take each other so much for granted.
Ofta så tar vi varandra för givet.
I'm sure my wife knows that I love her.
Jag är säker på att min fru vet att jag älskar henne.
But I have to tell her every day.
Men jag måste säga det till henne varje dag.
I have to hold her every day.
Jag måste hålla om henne varje dag.
And just tell her I love you.
Och säga till henne att jag älskar henne.
It ministers to her.
Det betjänar henne.
And I like it too.
Och jag gillar det.
Amen.
Amen.
Are you beginning to understand what I'm talking about?
Börjar ni förstå vad det är jag pratar om?
God saved my home.
Gud frälste mitt hem.
I have 5 children.
Jag har 5 barn.
Every single one of them are saved.
Var en av dem är frälst.
Every single one of them are walking with God.
Var en av dem vandrar med Gud.
And I'm going to tell you why.
Jag ska berätta varför.
Because the Lord led me to minister to them.
Därför att Herren ledde mig till att betjäna dem.
Oh, not to push scriptures on them.
Inte att tvinga på dem bibelord.
That's the worst thing you can do.
Det är det värsta man kan göra.
Is to slap somebody in the face with a cold scripture.
Att slå någon i ansiktet med den kalla bibeln.
No, you minister Christ to them.
Nej, du ska betjäna dem med Kristus.
You tell them that you're sorry. When you make a mistake.
Du ska säga förlåt till dem när du har gjort något misstag.
And you go out of your way to show the love of Christ to them.
Och du ska anstränga dig för att göra saker som visar din kärlek i Kristus till dem.
God wants to change your mind.
Gud vill förvandla ditt sinne.
He wants you to think like he thinks.
Han vill att du ska tänka som han tänker.
Oh, I can't remember all the times that God has come into my mind and heart.
Jag kan inte påminna mig om, jag kan inte komma ihåg alla gånger som Gud har kommit till mitt hjärta.
And showed me that I had a wrong attitude.
Och visat vilken felaktig attityd jag hade.
About somebody or something or a person in my own life.
Om något eller någon eller något personligt i mitt eget liv.
People in my church, people around our church.
Det var människor i församlingen, människor i anslutning till församlingen.
To show Christ to them.
Att visa dem Kristus.
And it's changed my mind.
Det har förvandlat mitt sinne.
It's changed my attitudes.
Det har förvandlat mina attityder.
Not because of anything that I have done.
Inte på grund av någonting jag har gjort.
But because the Holy Spirit keeps revealing these things.
Utan därför att den helige ande fortsätter att uppenbara de här sakerna.
And he'll speak to me and say, "You hurt that person's feeling."
Och han påminner mig och visar mig att jag sårar den andra människans känslor.
And I'll go to them and I say, "Did I hurt your feelings?"
Och så går jag till dem och säger, "Har jag sårat dina känslor?"
And they say, Well, yes, you did.
Ja, säger de, det har du gjort.
The Holy Spirit sets over our attitudes.
Den helige ande, han kan sätta sig över våra attityder.
And he monitors everything that we say and do.
Och han kan sikta in sig på allt vi säger och allt vi gör.
And the very moment that an offense goes forth from us.
Och i samma ögonblick som vi gör något felaktigt mot en annan människa.
We should be sensitive to it just that quick.
Så ska vi vara så känsliga så att vi känner det och upplever det i samma ögonblick.
People, I know what I'm talking about.
Ni vet vad jag talar om.
I'm living this. I'm not just dreaming it. I'm living.
Jag vet vad jag talar om. Ja, det här är någonting som jag lever i. Det är ingenting jag drömmer om eller fantiserar om.
To know how the Holy Spirit does.
Att veta hur den helige ande gör.
Now I didn't say I was perfect yet.
Jag har inte sagt på något sätt att jag är fullkomlig än.
Sometimes I think, Lord, we've got such a long way to go.
Jag tänker ibland så här, hur långt är det kvar, Herre?
But we've also come a long way too.
Men det är också sant att vi har kommit en bra bit på väg.
Amen. I'm not what I was.
Jag är inte längre det jag var.
And thank God I'm not what I'm gonna be.
Och prisad vare Herren, jag är ännu inte det jag ska bli.
Hallelujah. But we're on a journey.
Men vi är på en resa.
We're on a tremendous journey.
Vi är inne mitt i en fantastisk resa.
To possess Christ.
Där vi ska
to win Christ.
Inta Kristus, vinna Kristus.
That I may know him.
För att lära känna honom.
And the power of his resurrection.
Och hans uppståndelseskraft.
And the fellowship of his suffering.
Och ha delaktighet i hans lidande.
How many of you know that verse?
Hur många känner till den versen?
Philippians 3 and 10.
Filipperbrevet 3 och 10.
That I may know him.
För att jag må känna honom.
It means to have a deep personal intimate relationship with Jesus Christ.
Det innebär att ha en djup personlig intim relation med Jesus Kristus.
That I may know him.
För att jag må känna honom.
In the verse before that Paul, or a couple of verses before that, Paul says, if by any means I may win Christ.
Lite tidigare i samma kapitel så säger Paulus, för att jag på något sätt må vinna någon för Kristus.
I won my wife.
Jag vann min hustru.
I won my wife. I loved her.
Jag vann min hustru. Jag älskade henne.
I want to win Christ.
Jag vill vinna Kristus.
I want to love him.
Jag vill älska honom.
And let him love me.
Och jag vill låta honom älska mig.
That Christ might be revealed through us.
Så att Kristus kan uppenbaras i livet.
That's what this whole thing is all about.
Det är det allt sammans handlar om.
The wrong attitudes can keep you out of this.
De felaktiga attityderna kan hålla dig borta från detta.
But you can be changed.
Men du kan förvandlas.
I said you can be changed.
Jag sa just att du kan bli förvandlad.
You can have the right attitude.
Du kan få den rätta attityden.
Because of the Holy Spirit.
Tack vare den helige ande.
Can we pray together?
Ska vi be tillsammans?
There's such a heaviness of the Holy Spirit here right now.
Det finns en sån närvaro och en tyngd i den helige ande här just nu.
Lord, we love you.
Herre, vi älskar dig.
Oh God, we love you. Hallelujah.
Gud, vi älskar dig.
Father, change us.
Fader, förvandla oss.
We bring unto you an offering tonight, Lord.
Vi kommer till dig med ett offer ikväll, Herre.
Holy and acceptable unto God.
Heligt och välbehagligt inför Herren.
Which is our reasonable service.
Vår andliga, förnuftiga tempeltjänst.
It's the right thing that we should do.
Det är det rätta för oss att göra.
And we ask, O God, that we be transformed.
Och vi ber dig här att vi får uppleva denna förvandling.
By your power of renewing our mind.
Genom att du med din kraft förvandlar vårt sinne.
That we might know what is that good and acceptable and perfect will of God.
Så att vi kan veta vad som är din goda och välbehag.
Lord might be seen living in us.
Så att du uppståndne Herre ska kunna ses i vårt liv.
Father, let it be in Jesus' name.
Låt det bli så, Fader, i Jesu namn.
Yes, Lord.
Ja, Herre.
Oh, yes, Jesus. Hallelujah. Will you say yes, Lord, tonight?
Vill du säga ja, Herre, ikväll?
Yes, Lord.
Ja, Herre.
I want that to be in my life.
Jag vill att det ska vara så i mitt liv.
Yes, Lord.
Ja, Herre.
Yes, Father.
Ja, Fader.
Make it a reality in my life, God.
Gör detta till en verklighet i mitt hjärta, mitt liv, Fader.
Oh, God, we shall glorify you.
Vi förhärligar dig.
Thank you, Jesus.
Tack, Jesus.
Why don't you just worship the Lord right now?
Ska vi göra så att vi bara tillber?
Just slip your hands up and worship him.
Kan lyfta dina händer och
hallelujah.
Tillbe
worship him. Hallelujah. He's here right now.
Han är här just nu.
When I came in here this evening and began to pray,
när jag kom in här ikväll och började be,
I felt the Lord share something with me.
Så upplevde jag att Herren delade någonting med mig.
I want to share it with you.
Som jag vill dela med dig.
Someone in this meeting tonight is going to be especially blessed of the Lord.
Någon här ikväll kommer att bli välsignad på ett speciellt sätt av Herren.
That's all the Lord told me.
Det var allt Herren sa.
Someone here tonight,
någon här ikväll,
is going to receive a special touch from the Lord.
Kommer att få ett speciellt vidrörande av Herren.
He didn't tell me anything more about it.
Så sa han inte mer om det.
Just to give him the honor and give him the glory.
Utan bara att ge honom ära och härlighet och pris.
But somebody in this audience tonight,
men någon som är här ikväll,
is going to receive a very special touch from the Lord.
Får ta emot ett väldigt speciellt vidrörande.
I'm going to release that right now.
Och jag ska frigöra det just nu genom bön.
Father, I know that you spoke to me this evening.
Fader, jag vet att du talade till mig ikväll.
That someone here was going to receive a very special touch from you tonight.
Att någon här ikväll skulle få uppleva ett speciellt vidrörande från dig.
Now you didn't tell me anything else, Lord.
Herre, sen sa du inget mer.
But I release that now.
Men jag frigör det nu.
In the name of Jesus.
I Jesu namn.
That miracle is now released.
Det undret frigörs just nu.
And you are touching that person.
Och du rör vid den människan.
And they are going to know. Hallelujah.
Och de kommer att veta.
Father, we thank you for it.
Fader, vi tackar dig för det.
And we bless you for it.
Och vi välsignar dig för det.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
Praise him just a moment. Would you do that?
Vill du prisa honom en stund?
Just praise him for a moment.
Prisa honom ett tag.
Father, we thank you for what you're doing.
Fader, vi tackar dig för vad du gör.
Thank you for that special touch tonight.
Tackar dig för det speciella vidrörandet.
Oh God, thank you for it, Lord.
Vi tackar dig för det, Herre.
Mm. Glory to your name, Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Sing this over the människan, över det vidrörande.
Thank you, Lord.
Underbart att du gör det här.
Hallelujah.
Tack, Fader.
Glory to your name, Lord.
Hallelujah.
Glory to your special name, Lord.
Tack för dig, Jesus.
I love you, Jesus. Hallelujah.